Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Previously on Sportuset.
KHL-lag i Sverige i höst dubblar lönerna.
Fotbollsballett, hockeyballett, NASCAR-ballett, alla kan dansa ballett.
Har varit med och vunnit en match med 9-1, så det är klart den etsar sig fast lite mer än andra matcher.
Vad är oddsen på att du är med i Let's Dance och vinner tävlingen?
Ja, det klättrar upp på nästa nivå.
Sporthuset och skrammel och brak, alla är på plats här inne. Och Lasse, du håller på och lägger upp tårta.
Nu till Jens, ja. Som får det som lunch tror jag. Du hade ju problem att hinna hit.
Stående, så jag kommer att bli gift.
Mm. Ja, bara en sån sak. Tårtan skärs upp här, ja.
Varför skär du tårta?
Jag har förstått att det är lyssningsrekordstårta. Som vår härliga chef här uppe med på House of Sports, Niklas Andersson, nyss levererade.
Från Tösse-bageriet.
Ja, det är inte illa. Det är inte illa.
Tommy, det var nog KHL-nyheten där från Tommy som fick oss att rocka upp på de högsta avtal.
Det är alltid läskigt om ryssen kommer. Det är det som skakade om svenska.
Och framförallt jag som numera är socker-nej-sägare tar en liten bit av tårtan. Det är en hyllning till oss alla.
Men hur kommer du må av det då? Kommer du må dåligt?
Jag kommer inte äta någon mer på ett år säkert. Det är bara, men... Så det är bra.
Mm. Kommer få ett jätte...
Har det gått det?
Blodsockerfall.
Mm. Bara ni håller det så länge podden håller. Mm. Var den god eller?
Mm, mycket god. Det här är ju verkligen min lunch. Jaha. Så jag kommer att förvänta mig...
Du är stressad idag, Jens, eller?
Mm, då var det resa från Malmö, Köpenhamn och hit. Mm. Efter att ha varit nere och gjort lite trevlig fotboll. Som inte blev så trevlig.
Nej.
Malmö FF, Djurgården är sådär. Dels är ju det är ju nästintill El Jensico.
Ja, det är mycket av dig där. Det är mycket av dig där. El Jensico, det var nytt. Jag lägger på att du går ut den här för redaktionen.
Ja, gör det, gör det.
Ja. Och det är klart, då finns ju alltid lite extra emotionella delar i det hela. Men sedan så brukar det också vara två lag som brukar kunna ta ut ganska mycket bra av varandra och det brukar bli trevliga matcher, men det var väldigt nej, gud ändå. Det var inte mycket som var underhållande där. Två lag som körde med handbromsen på. Mm.
Men att det här med stress känns ju inte som El Jensico. Du känns inte lätt stressad, Jens. Jag har knappt aldrig sett dig stressad.
Nej, men jag är nog inte så lätt stressad, men däremot så trycker jag ju bara saker framför mig. Så att jag upptäckte ju till exempel när jag körde eller åkte från Arlanda och in att här kommer
det är Lasse
nu,
som liksom, håller på och river hela studion, för när han varit ute och bjudit hela redaktionen på tårta. Ifall ni undrar vad det är som bonkar och bankar.
Ja, lugna ner dig, Lasse.
Ja. Jo, men då upptäcker jag ju att för guds skull, jag kommer ju hinna in till podcastinspelningen, men jag kommer ju sen inte att hinna hem innan jag ska iväg på nästa sändning som är ikväll. Vilket innebär att då kommer jag underfund med att jag har ju inga kläder för kvällens sändning. Och de där bitarna, och David Olofsson som är utmärkt producent inför kvällens sändning jagar mig som en galning för att jag inte har gett honom tankar och inserts såna här bilder, sekvenser som man kanske ska ta upp i samband med sändningen. Så att jag klarar av liksom att greja det här först och så ser han när det här är slut så tar vi tur med nästa.
Nästa stress.
Herregud, vad sött det var. Ja. Ja, men allvarligt. Jösses.
Tösses var det.
Det finns ett bageri nära dig kan man också säga.
Ja, precis. Tårta är gott.
Undra om det här eventuella KL-laget käka tårta idag.
Ja. Den presskonferensen som vi fick se. Har, ja. Har ni alla sett den?
Nej. 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 Jag hörde en 6 minuter lång sammanfattning på Radiosportens hemsida. Mm. Och det var ingen uppmuntrande lyssning.
Nej, förutom att Dagge Malmqvist på Radiosporten gjorde succé.
Ja, han ställde ju frågan. Det hade tydligen gått 40 minuter av presskonferensen. Han sa, det är kul att ni berättar om det här, men blir det någon lag? Har ni några spelare?
Har ni någon tränare?
Har ni någon tränare? Ja, Dagge har varit med i gamet en stund. Men man kan ju tycka att det måste ha varit en väldigt konstig stämning bland alla journalisterna i salongen. Mm. När det inte hände någonting. Sen tycker jag en sak. Det var ju väldigt lite mediaträning bakom den där presskonferensen, och någonstans brukar vi säga så här, det är så roligt när det kommer fram en ny spelare som inte är så mediatränad. Så det var jätteroligt att få stifta bekantskap med ett gäng som inte hade någon som helst tanke på att tänka igenom vad du skulle säga.
Ja.
Men dessvärre blev det ju kolossalt amatörmässigt.
Ja, eller Leif R. Karlsson har vi lärt känna nu. Vi minns ju honom som spelare från slutet av 70-talet och början av 80-talet, eller vi och vi, men en del kanske gör det. Och han hade ju en inledning som var mycket märklig. Det var nästan det märkligaste av allt tycker jag. Han var som på defensiven från början, att han visste att det här var ett ämne som var jagat villebråd, mm. som folk ville slå på, som Svenska ishockeyförbundet inte ville ha, som svenska folket inte ville ha. Så han började med en lång, lång harang om att han var sprungen ur gräsrötterna och att han vill ta fighten och att hans farfar har tagit fighten och att hans farfars far har tagit fighten och alla har tagit fighten. Nu skulle han också ta fighten. Och så höll han på. Han har fått 8 barn. Av någon märklig anledning så fick jag 8 barn och då var jag borta från hockey, men nu är jag tillbaka i hockey. Så han höll på med en lång monolog där. Och...
Är Crown han eller?
Vad sa du?
Är Crowns Leif R. Karlsson?
Ja, han... Vad sa du, att han är...
Är han?
Nej, alltså han är en utav dem. Är han Crowns?
Ja, precis.
Nej, men,
det låter ju lite som att...
Jo, men precis.
Nej, men alla förstod inte om Tommy du kan vara. du talade inte otydligt på något sätt.
Nej, men han är en utav initiativtagarna. Och han fick ju köra en monolog där som var märklig. Och efter det så blev det ju direkt... Så fortsatte allt på samma sätt. Och... På något sätt så lyckades de då, på grund av det som Lasse inne på, att det inte fanns någon som helst mediestrategi. De hade inget som helst upplägg överhuvudtaget hur det skulle gå till. De hade ingen erfarenhet av media, de hade inte någon medierådgivare. Så lyckades de på inom loppet av 90 minuter att totalt förstöra det varumärke som ännu inte var uppbyggt. Så nu blev ju Crowns clowns under de 90 minuterna.
Men det sades ju från podiet.
Ja precis.
Som en, det var podiet som gav den rubriken. Mm. Vi får ju se om det blir Crowns eller clowns. Mm. Det tackade jag alla för, med tanke på att det bara var rena clownerina.
Ja. Så det känns ju som att det är ju, tänk vad viktigt det är.
Men jag tycker så här.
Med media, att ha mediestrategi.
Det ja, de inte hade. Absolut. Men det är också viktigt vad man verkligen tycker. Mm. Och har du inte en mediestrategi och hamnar i ett sånt där läge, så får man ju reda på vad du verkligen tycker. Och i det här fallet var det ju bara röra. Men jag tycker det blir väldigt fel mot dem som är intresserade av det här. Det blir väldigt fel mot de sponsorer och investorer som de har pratat med. Det blir fel mot de spelarna som ändå och ledarna som har träffat dem. Mm. För jag förutsätter att det ändå är så att det har ägt rum möten. Och det är spelare som är intresserade och som har fått reda på att du kommer tjäna mycket pengar, så här ser det ut. Och det blir ju väldigt, väldigt konstigt gentemot alla som var intresserade av vad de skulle göra. Och ha en sån fullständig rakt igenom. Genomklappning. Sen gick de ut med ett förtydligande i ett pressmeddelande sen efteråt, där de ju faktiskt svarade för ett eller annat. Mm. Men börja med utgå ifrån, vad vill folk veta? Varför är folk intresserade av att komma på vår presskonferens? Vad vill de veta? Mm. Börja med den utgångspunkten istället för att berätta ditt livshistoria, för den är folk troligtvis ganska lite intresserade av.
Kan det vara sådär så att den här nyheten som man ju är jättenyfiken på, vart du letade reda på den där, Tommy, kan det vara så att det i sig skyndade på processen så att de bara, vi måste upp på podiet, vi måste ut med det här, nu måste vi också prata när alla pratar om oss. Mm. Och att egentligen det stressade på dem så att de inte
var förberedda helt
var
enkelt.
Förberedda.
Nej, det gick lite för fort helt enkelt.
Men då kan du vänta 2 timmar och förbereda dig då. Mm.
Ja, men de hade nog behövt vänta 2 veckor snarare.
Ja.
För det som var ju att det här var ju ändå ett ganska seriöst projekt på det sättet att det var ju många spelare som var kontaktade och jag har ju 3 olika spelarkällor som har fått bud som handlar om många miljoner om året. Och så långt så kändes det seriöst, men efter den här presskonferensen så är det ju såklart att de här spelarna, för de, allt är ju inte signat och klart. Nej. De ryggar ju tillbaka nu. Ja. Mm. De tänker, vad är det här för... Så att allting håller ju på att skjutas i sank. Och Svenska Ishockeyförbundet hade ju möte dagen efter, eller samma dag som podcasten kom ut, hur de ska kunna stävja det här. Och har ju satt ner foten ytterligare, och då har KL fått lite kalla fötter och så här. Det sista jag hörde, det är att faktiskt, jag vet att det är så, det är att de har tagit kontakt med danska förbundet, Crowns, för att kunna spela under deras paraply istället. Och spela matcherna då i Köpenhamn, eller att de ska spela i Malmö kanske ändå, men att det ska gå under Danmarks paroll på något sätt och därmed komma undan Svenska Ishockeyförbundet. Men även där tror jag det kommer bli svårt nu, de får ju hela opinionen emot sig alltså. Det finns ju en gemensam nämnare här med, jag tänker, kaoset kring Miljöpartiet. Det här att om...
Så många haverier.
Ja, men just media, att det är också mediamissen. Det är inte säkert att det är så dåligt skött som det framstår, därför att de gör det så dåligt i media. Om Miljöpartiet har haft en smartare strategi kring Mehmet Kaplan till exempel, att helt ta handen från honom och inte backa upp honom, då hade de kanske sluppit alla de här problemen som har kommit efteråt. Så det tror jag de ångrar också, precis som Crowns ångrar allt babblande, konstigt babblande som de började med på den här presskonferensen.
Jag tycker det behövs en ledare. Det hade behövts att det stod upp en klar och tydlig ledare som stod för Crowns-projektet, som helst också alla känner igen. Och är det inte det, så är det ännu viktigare att den personen är tydlig. Absolut inte inleda med att vara otydlig. Samma sak i Miljöpartiet här. Vi pratar mycket om att det saknas en mediestrategi och kommunikationsstrategi. När vi spelar in det här, vilket är en måndag, har de just haft en presskonferens. Och de har ju, vilket du tog upp, Tommy, en tyckare för länge sedan i den här podden. Kalla en spade för en spade. Var tydlig, säg som det är. Och på den här presskonferensen ställde de sina platser till förfogande. Och då fick de efteråt Gustav Fridolin och Åsa Romson frågan från journalisterna. För det var inte tydligt att de gjorde. Så fick de fråga, ställ ni era platser till förfogande alltså? Det är en samlad bedömning av Miljöpartiet att vi ska låta valberedningen arbeta. Men vad i helvete? Säg som det är. Ja, vi ställer våra platser till förfogande för vi känner att det finns skäl att ifrågasätta det vi gjort. Men vi är taggade så in i helsike för att köra det här en gång till. Men det gör de inte. Och det saknas förmågan att klara av att säga någonting som de inte har gått en eller fått berättat ifrån kommunikatörerna och mediestrategerna vad de ska säga.
Verkar ju som det här samhället är helt utan... pressrådgivare och medierådgivare.
Och det är det enda som finns.
Det.
Men Fridolin är ju journalist själv. Fridolin är ju själv journalist.
Mm. Nej, men jag tror att de sa på presskonferensen som var måndagen den 25 april, så sa de precis det som mediestrategerna bestämt att de ska säga. Och mediestrategerna är ju så himla oroliga för att de ska sätta fötterna fel. Mm. Det blir luddigt, det blir flummigt. Som Tommy sa, säg att en spade är en spade. Våga vara en ledare och stå upp för ditt parti. Våga leda. Stå längst fram och säg, nu gör vi så här. Det gäller ju statsministern också. Skicka inte fram inrikesministern när hela Europa darrar. Vad händer? Det är inrikesministern som tar varenda samtal och varenda intervju. Visst, det är jättebra att vi har en skicklig inrikesminister. Jag vill ha en statsminister som leder Sverige.
Men såg ni Löfvens...
Och det var inte ett tal för alliansen. Jag säger inte att det är bättre där på något sätt.
Men såg ni Löfvens presskonferens då när Kaplan
men
avgick?
Men där var ju den här samlade bedömning.
Papegojmetoden.
Ja. Det har varit en samlad bedömning från Mehmet Kaplan, ja. Och jag delar den bedömningen som han har gjort efter...
Du var inne på det tidigare, Jens, också att Löfven har haft sådana tendenser. Men för då hade de sagt då, mediestrategen, att vi kör det här med samlad bedömning. Samla bedömning, samla bedömning, samla bedömning. Och varenda fråga som kom, samla bedömning, istället för att tänka klart, ja, eller?
Och det är ju inte, det är väldigt sällan ens svar på frågorna de får. Alltså det är inte svar på frågorna, och jag önskar att någon journalist sa, men vänta, det var inte frågan jag ställde. Det här är frågan jag ställde. Svara på den frågan som jag ställde nu. För att man får aldrig det där avhugget i de där intervjuerna.
Inte din mamma kommunikationsproffs?
Jo.
Hon är ju före detta journalist och kommunikationsproffs. Mm. Vad säger hon?
Ja, men det, grunden för all kommunikationsträning är ljug aldrig, var rak och tydlig, ha ditt eget meddelande, vad du vill nå ut med. Och så står det för det. Det är ju grunden, det är ju så det ska vara.
Det finns en klassisk medieutbildning där Ryanairs vd, det har tragiskt nog störtat ett Ryanair-plan med omkomna till följd. Han kallas till mikrofonerna. Det är inte tal om att han uteblir, det är inte tal om att han skickar någon annan. Han, vd, han står där inför mikrofonerna. Och det där klassiska citatet är ju att han hinner göra det på 14 sekunder eller någonting. Inleda med att beklaga det inträffade. Men det är så att när vi flyger så pass mycket som vi ändå gör, vi har satt nytt passagerarrekord med si och så många miljoner, vi implementerar nya destinationer, vi flyger till ännu fler orter än vad vi någonsin gjort, vi ska till Polen, vi ska till Kroatien, bla 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 bla. Så är det dessvärre någonting som händer även hos vårt flygbolag. Och det är klart att där lyckades han ju dels beklaga det inträffade, men samtidigt nå ut med budskapet att de är så himla stora och de flyger på så många destinationer. Så det blev ju som, jag ska inte säga att det blev som en reklamfilm, för det missförstås när folk gick bort i det här sammanhanget. Men det är precis det som är mediestrategin bakom det Anders Wallner gör i Miljöpartiet, som är partisekreterare. När han sitter och säger att vi vill istället tala om vår politik, vi vill tala om miljöansvaret vi tar i klimatförhandlingarna i Paris, vi vill tala om att vi ska stoppa, vi vill tala om att vi är ett parti för, och så vidare. Det vill säga, han är skicklig på att säga precis vad de ändå vill prata om. Men grejen är så här, de är så pass utsatta nu att det skiter folk i. Utan folk vill prata om, är det så att det finns islamister som har infiltrerat Miljöpartiet? Det vill folk veta. De skiter i om att Miljöpartiet pratar om miljöfrågor. Så det har gått för långt för att man ska kunna använda sig av
grunden.
Den lilla, ja. den grunddelen så att säga.
Nu har ju Lasse redan lackat innan tyckarna ska komma igång. Men originella infallsvinklar, vi ska försöka att vara lite originella i snackisar som vi vill prata om.
Jag är irriterad på en helt annan grej, men det kan vi ta sen.
Sparat det nästa vecka eller vad?
Nej, det är bra. Efter att du har kört din egen press där. Jag är ju 60-talist och när jag växte upp hade Stefan Sauk en roll i någon av de här programmen som gick när han alldeles på egen hand stod tillsammans med en kamera i ett rum, ett grått rum vill jag minnas att det var.
Förbannad.
Han blev det, vet du.
Dr. Tengroth heter han. Vad heter det? Lorry.
Men grejen var att han var ju skeptisk. Mm. Alltså, alla säger sig och alla säger exakt. Jag är skeptisk. Och så byggde han vidare. Jag älskar det. Det var det absolut. Det var veckans höjdpunkt. Jag tyckte det var så strålande. Och tänk att få
du gillar ju också han, Johan Rheborn, han är den där figuren som får totalt frispel i
Ica-kassans kö.
I Ica-kön. Ja. När han står i Ica-kön, Johan Rheborn, vad heter det? Jag vet inte vad den figuren heter som han spelar där. Men då håller de på att fippla där framför för att få fram pengar. Och de håller på med varorna och allting så här. Och så då splänger han bara fram en 100. Jag betalar för dig också, så han får komma fram där. Och sen börjar ropa ut i högtalarsystem där. Ropar de så här. Johan till kassa 3. Johan till kassa 3. Johan till kassa 3.
Ja, men för helvete Johan! Ska det vara så jävla svårt att komma till kassa 3?
Säger han i micken.
Ja, exakt.
Sen går han och hämtar
och
Johan.
Och släpar Johan till kassa 3. Och då fick ju Lasse så här skrattbry. Kände han sig själv, gjorde han.
Kämpa.
Vänta, nu ringer jag Eiborg här. Ringer det där också?
Ett Skype-samtal.
Ja, verkligen. Ett
Skype-samtal.
Vi håller på att spela in vår podcast här och vi vill gärna att du ska vara med i nästa program.
När är det här?
Du är faktiskt med redan nu i vår inspelning här. Men det är så här att, kan inte du fråga nya chefen Åsa om du får vara med i C-mores podcast som gäst? För vi vill fråga dig om två saker. Ett är NASCAR. För Lasse kunde inte reda ut skillnaden mellan NASCAR och IndyCar i förra programmet. Och det är väl en jäkla skillnad, är inte det?
Ja, det är en enorm skillnad.
Och det andra är att jag älskar ju att jobba med dig med imitationerna. Om vi kunde ta kanske best of något sånt där.
It's a deal.
Ja, vi fortsätter spela in. Vi hörs sen.
Är vi klara nu med alla samtal?
Originella infallsvinklar.
Vem vill börja?
Ja, jag kan köra.
Ja. Vad har du för rubrik då?
Internationella influenser där du minst anar det.
Varsågod.
Jag har ju lyft zonmarkering, ett mer markeringsinriktat försvarsspel, som ett internationellt inslag som är sällsynt i Sverige. Däremot användbart. För att svenska spelare är inte så bra på att göra sig spelbara. Och vi drar oss för att spela till en spelare som har bevakning nära sig. Nu finns det i Allsvenskan. Jag har också noterat att en del internationellt framgångsrika och ledande lag använder sina ytterbackar till mer än bara springa längs kanterna. De tillåts komma in i planen och blir då osynliga spelare som tar sig fram. Man förväntar sig inte att en ytterback ska komma där helt enkelt. Nu har jag identifierat ett lag i Allsvenskan som använder sig av bägge de här två internationella spännande influenserna. Det är inte något av de tilltänkta topplagen. Det är inte Elfsborg eller Häcken som har stora spelmässiga ambitioner. Det är Jönköping Södra. Mm. Och det är en bidragande orsak till att de ligger i toppen av Allsvenskan just nu.
Alltså det där är ju jättespännande.
Jag tycker det. Men jag vet inte om så många andra som tycker det.
Men du, Jönköping Södra, de kom ju helt i bakvattnet av Östersund där i försnacket inför Allsvenskan. Men kanske de som är grejen.
Ha? Jag såg ju, för att jag hade sprungit på Östersund tidigare för 1,5 år sedan, så visste jag ju lite grann om hur de spelade. Så där var man ju förvarnad. Och jag tror andra var förvarnade för att de här kulturprojekten hade liksom gjort att de hade nått ut. Jönköping Södra medieträning, eller vad du vill kalla det, bra branding. Det har ju inte Jönköping Södra pysslat med.
Nej.
Man har bara pratat om att de inte haft en arena de kan spela på.
Och att det har varit rörigt i styrelserummet och så har jag varit inne på i podcasten. Lars-Åke Lagrell avgår och lite halvkaos. Och...
Så de har ju liksom inte upptäckts egentligen. Och jag måste erkänna, förlåt mig Jönköping Södra, jag var dåligt förberedd på er när ni kom upp i Allsvenskan. Och jag kände det alltså, efter att ha sett ett par matcher så började jag se vissa grejer återkomma. Jag tänkte, tusan, är det så att de håller på att zoommarkera här? Ja, banne med de gör det. Då får jag sätta mig och titta igenom några matcher. Så jag gick tillbaka nu och tittade på några matcher. Och då ser jag, de är ju jättespännande. För när jag pratar om det där med ytterbackarna, det de gör, det är Bayern München framförallt. Som ju är liksom världsledande med Pep Guardiola skulle jag vilja säga. Och kanske till och med så de springer hem Champions League. Absolut ingen omöjlighet. De gör det här med Lam och Alaba, eller Alaba hur man nu väljer att säga det där. Och då tänker man ju sig liksom att men vilket allsvensk lag ska plocka upp det här? Vilket allsvensk lag ska plocka upp zonmarkeringen till exempel? Mm. Och man förväntas ju inte att det ska vara nykomlingen som kommer upp. Det är det som är så jäkla uppfriskande och härligt. Mm. Så jag tror faktiskt att det kommer att ta nu tid. Men nu börjar jag flagga för det här. Andra kommer att börja flagga för det här. Så fler lag kommer ju upptäcka vad är det som de gör. Som gör att lag har svårt mot dem. Men jag tror det är jättemånga allsvenska klubbar som inte riktigt har upptäckt det.
Nej.
Och behöver upptäcka det för att kunna därmed neutralisera Jönköping Södra som är intressanta.
Vad drar du för slutsats till de etablerade lagens tränare och de etablerade lagens valda spelmodeller? Alltså de som är tänkta topplag, men som inte är det.
Ja, att det egentligen finns IFK Norrköping där uppe i toppen som har en rejäl tydlighet och det tog de till ett SM-guld förra året. Mm. Medan egentligen finns det rätt mycket mer att önska från Malmö FF, från AIK, från IFK Göteborg. Göteborg finns någon form av konsekvens i det de håller på med. Men det är alltså det lag som man inte förväntar sig, GIF Sundsvall, Östersund, Jönköping Södra, som är de som nästan står för den största tydligheten i sina idéer och sitt spel ihop med IFK Norrköping. Så Norrköping är ju undantaget, och jag säger det är undantaget som tog dem till det där SM-guldet.
Men han Jimmy Thulin där, tränaren, jag snackade
med... Jag har inte sökt honom idag, jag hade velat prata med honom innan vi sitter här och pratar om
det. Tommy har telefonen på, så snart ringer han in. Det var Ejborg först.
Ja, det är snart Jimmy Thulin. Men Anders Andersson snackade med vår expert på Simor och TV4. Mm. Och han hade pratat med, kommer inte ihåg vem, som hade sagt att Jimmy Thulin är nästa stortränare i svensk fotboll. Och att redan hade sagt för något år sedan att han är otroligt kompetent. Jag tycker man märker det på intervjuerna också här nu, att han svarar väldigt så här vederhäftigt på frågorna kring hur de ska spela.
Håller med. Och han gör det utan att liksom förhäva sig eller framstå som att de är bättre än vad de är, vilket jag tycker är en ganska tilltalande grej.
Mm.
De är alltså spännande och intressanta, men de behöver inte stå och ropa ut det med megafon.
Nej,
det räcker att vi gör det där ute på planen. Det tycker jag liksom, det är attraktivt.
Jag tycker du ställer frågan till de etablerade klubbarna, de tippade topplagen, de stora, inom citat sagt, alltså storklubbarna. Varför är de inte bättre? Varför leder inte de en utveckling? Varför vågar inte de spela på ett sätt som de inte alltid gjort tidigare? Det gör ju allsvenskan ännu mer spännande. Mm. Kunde man ge sig på när man satt och kollade fredagkväll ifrån Falkenberg. Jumbo Falkenberg som tagit 0 poäng så långt möter IFK Norrköping. Ja, det är klart, mästarna som var tvåa skulle upp i serien. Det är klart Falkenberg vinner. Det var ju dessutom en match som kantades av så mycket andra händelser och skador, men ändå. Det
kom ju ungefär samma dag som den här podden spelas in. Jag håller på att lära mig det här radiotänket, att man måste tänka det inspelningsdagen.
Underbart Jens, episod 38, utropstecken.
Och så är det ju en match som spelas mellan AIK och Elfsborg. Och det är inte helt omöjligt att AIK som är hemmaplan där på Friends vinner mot ett Elfsborg som var ganska så svaga i inledningen av Allsvenskan. Och om AIK gör det, då är det alltså inom 2 poäng så har vi 1-10 i Allsvenskan. Inom 2 poäng om det skulle ske. Alltså det säger en del om den här Allsvenskan. Det, vi är snart en...
Varenda match är toppmatch.
Ja, det kommer att bli en komprimerad, otroligt komprimerad serie. Skulle förvåna mig jättemycket om det är någon som flyger iväg.
Jag har en bra tyckare som vi kan köra nu.
Du är välkommen.
Som handlar om,
det är taggar i, Jens.
Ja, det är taggar i, för att...
Det är liksom, jag tror att det är någon mening här.
Ja, jag vet inte vad svaret är på den här gåtan. Så därför ska det bli spännande att höra vad du säger utifrån fotbollens horisont. Unika spelare slår ändå oftast unik filosofi. Skellefteå vann 2 raka SM-guld i ishockey 2013-2014 utan att förlora en enda finalmatch. Efter de triumferna så sa stora delar av expertetablissemanget att Skellefteå kommer nu dominera svensk ishockey i många år därför att klubben har en unik träningsfilosofi som de andra klubbarna är långt ifrån. Men vad hände efter att klubben tappade sina spetsspelare 2014? Jo, gulden försvann. Träningsfilosofin var densamma, men spelarmaterialet var ju svagare. Jag kommer att tänka på Djurgårdens framgångar i början på 2000-talet i både fotboll och hockey faktiskt. Det talades om nydanande torpedhockey, innovativ fysträning i fotbollen. Sen försvann stjärnorna, Isaksson, Källström och kompani, och framgångarna. Då räckte varken Ajax eller torpedmodell till. När det gäller friidrotten så vallfärdade internationella journalister till Sverige för 10-12 år sedan för att hitta förklaringen till det svenska friidrottsundret. Problemet var bara att det inte fanns någon modell. Det fanns en Klyft, en Bergqvist, en Holm och en Olsson. Nu är de borta, och också guldmedaljerna. Vi pratade nyss om filosofi. Där var tyckaren. Kontra spelarmaterial eller unika individer. Vad tänker ni?
Alltså, jag tror att... Det är så att det optimala är såklart att ha bra spelare och en bra idé. Och man kan ju säga att med mindre resurser så måste du ha en bra idé. Vilket innebär att men det säger sig självt. Så jag vet inte tusan, hur ska vi hitta det optimala exemplet där vi kan jämföra 2 jämbördiga varianter?
Jag tänker bara, men du tror jag menar Ajax-modellen. Djurgården i början på 2000-talet. Vi tränar, vi har tung fysträning dagen efter match. Det är det som är nyckeln. Jag snackade med Rami Shaban som är en gammal kompis till mig. Vi spelade samma lag när vi var små. Han sa det att vilken tränare som helst hade kunnat gå in där. Källström, Isaksson. Det var helt lugnt. Vi hade vunnit hur vi än hade tränat. Torpedhockeyn, Djurgården. I hockeyn då 2001. Vi ska spela på det här sättet. Det kommer torpeder där framme. Det kommer spelare bakom som avlastar. Och så har vi halvbackar och helbackar. Och sen så försvann ju Micke Johansson och Charlie Berglund och de unika spelarna.
Ja, och Sverige möter Vitryssland också.
Ja, Sverige möter Vitryssland med torpedhockeyn. Det gick helt åt skogen. Men det är en annan historia. Men i alla fall 2002 då när Djurgården hade tappat de här spelare. Då spelade de på samma sätt och det var helt kört. Och torpedhockeyn bara vips så var den borta. Så det är bara det jag tänker. Liksom, att det blir väldigt upphåsat ibland. Skellefteås modell. Jag pratade med Thomas Johansson mycket då, våra experter då efter 2014 med Skellefteå, och då sa de det att det, alltså, de andra klubbarna vet inte hur man tränar, de kommer aldrig komma ikapp Skellefteå, det kommer ta åratal. Och vi sa det några stycken, djävulens advokat faktiskt, vänta nu tappar de Oskar Möller, Jocke Lindström, Jimmy Eriksson, Pierre Edouard Belmar och 7 stycken topppoänggörare i slutspelet, då kommer det ju, de får träna hur de vill, det kommer inte bli några
guld. Då tippar alla att Skellefteå skulle gå åt pipan, ja, så gick de ändå till final.
Men de har ändå fortsatt göra det bra, men det är så att inte lika många pratar om att de tränar på ett väldigt speciellt sätt.
Nej,
och så,
men alltså,
som när det var framgång.
Skellefteå hade ju inte klarat av att ha den här nivån bara på spelarmaterial.
Nej,
utan det, de har ju någonting som gör att Skellefteå AIK är på en nivå de aldrig varit tidigare.
Men de är inte bara fastnar i Skellefteå. År efter titta år på alla år. De här exemplen ihop. Liksom.
Jo, men det handlar ju om vad andra gör. Det handlar ju om vad de andra gör. Det vill säga, för att komma i fatt Ajax eller komma i fatt Bayern München eller komma i fatt Barcelona eller vad det nu än är för någonting, så behöver ju de andra lagen göra någonting om de, för att nå samma nivå. Frölunda, för att hålla sig till hockeyn här hemma då, har ju gjort någonting. De bestämde sig för sin modell, sin väg fram, och har arbetat efter den hårt med Roger Rönnberg och nått sportsligt bättre resultat år från år. Och nu kommer säkerligen några hävda att nu kommer de dominera bla bla.
Men alltså, det stod ju redan, det var många som skrev.
Ja, men det är säkert så. Men grejen är, vad gör de andra då? Mm. Vad har Djurgården på gång i hockey när de har börjat arbeta efter en egen filosofi, en egen modell? Mm. Jag tror mycket på att det handlar om att ha en idé. Mm. Och ha en modell. Mm. Och vilja åt något håll. Och samlas bakom
precis.
Den. Och få ledningen i klubben och säga att så här vill vi göra. Och det tror jag är nyckelfrågan. Klubben ska bestämma hur klubben ska spela. Inte ta in en tränare som sätter den filosofin. Utan vi bestämmer hur vi ska lira i vårt lag. Och då ska vi gå ut på marknaden och hitta den tränaren som bäst passar in hur vi vill uppträda som klubb. Och det tror jag är en utmaning. Och där tror jag vi kan få en liten förklaring i det du snackade om förut, Jens. Varför inte de här etablerade klubbarna levererar sina resultat. Mm. Hur vill IFK Göteborg spela? Nu, jag kritiserar inte IFK Göteborg här, jag kritiserar inte Jörgen Lennartsson. Men hur vill de spela? Är det den fotbollen de spelar eller är det Jörgen Lennartssons fotboll? Hur vill Malmö FF spela? Är det en egen fotbollsfilosofi eller har de tagit in Allan Kohn för att han har en god idé? Mm. Där tror jag många har en stor utmaning i hanteringen.
Mm. Jag tycker det finns ju, fotbollen har ju ett ganska talande exempel som egentligen är IFK Norrköping förra säsongen när de vinner. Som ju egentligen inte har det bästa spelarmaterialet. Mm. Men klarar av att vinna tack vare en bra idé. Så jag tycker vi kan hitta exempel som pekar på både det ena och det andra.
Men sen tappar de så här. Vi säger att David Mito Nilsson, out of season. Och sen Kujovic sticker i sommar. Och då trattar det ändå ner till en del individualister. Så individuella spelare som ändå är en väldigt avgörande faktor.
Ja, fast i deras fall skulle jag vilja säga att det ändå var väldigt mycket lag för att ta de spelare för spelare och jämföra dem med andra lag inför den säsongen så är ju liksom det var ju ingen som tippade om topp 5. Så där finns ju den delen i hela. Sen ska jag vilja försvara Skellefteå lite grann, för egentligen är det så att om vi skulle satt vad är avgörande för att välja ut Sveriges bästa hockeylag, är det en serie över 52 omgångar som säger det, eller är det ett slutspel? Mm. Och så egentligen så tycker jag ju att trots massa spelartapp så skulle jag vilja säga att de är fortfarande i mina ögon Sveriges bästa lag. För de som vinner den där jäkla serien där, de har gått igenom 52 omgångar och över tid liksom, så tycker jag det säger egentligen mer. Sen har man ju liksom där och när det gick till den här slutspelserien, jag följde ju ett par av era sändningar, de är ju riktigt briljanta för övrigt, så fick man ju verkligen för sig också att Frölunda hade bättre spets och bättre individualister. Och blir en sån avgörande serie, avgörande matcher, så har man jäkla nytta av att ha dem på plats.
Ja, vi måste sätta punkt i den där.
Min rubrik kommer nu.
Tack.
Rubriken är konstigt.
Det är de här enordarna.
Mm.
Skandal.
Trams konstigt.
Ja.
Det behövs inte mer om man är tydlig.
Mm. Bra. Säg Lasse och spänner ögonen i mig. Jag blir jätterädd.
Konstigt var ett skämt.
Konstigt och trams. Det är jättetydligt.
Konstigt kommer här. Först, stort grattis till Frölunda, Sveriges bästa ishockeylag 2016. Njut och fira, det svåraste som finns är att vinna. Sen, hur mår Skellefteå AIK? De är dominanter i svensk ishockey under 2010-talet. 6 raka finaler, en dynasti, men hur mår de? 2 guld har det blivit i den här starka perioden, men också 4 finalförluster. Nu har de faktiskt 6 raka förluster i SM-finaler på hemmais, i sig ett svårslaget rekord. De står inför stora utmaningar. Regissören, framgångsdesigner Lasse Johansson lämnar, coachen Wallson likaså. En ny ledning ska sätta sin prägel. Efter 2 raka finalförluster finns såklart bara en målsättning, att vinna guld. Allt annat borde vara ett misslyckande. Så trots 6 raka finaler, trots dynastin, trots dominansen, Skellefteå AIK har förlorat. Nu 2 raka finaler. Det måste kännas konstigt.
Det var en bra slutpunkt på allting, känner jag. Alltså som vi har pratat om. De har lite för dåligt spelarmaterial, tänker jag. För att vinna de här spelarna. De vann ju alltså, när de hade de här spelarna vi pratade om tidigare, då vann de ju alltså 4 raka finaler. Både mot Luleå 2013 och Färjestad 2014. Unika spelare.
Men hur känner de? Vad säger de till varann? 6 raka finaler, vi är en dynasti i svensk ishockey. Men vi är ju förlorare. Vi förlorar 6 raka SM-finaler på hemmais inför fullsatt salong varje gång. Så vi är förlorare.
Ja, för den identiteten som vinnare måste ju ha satt sig i stan och i klubben och i publiken.
Vi är en dynasti. Mm. Vi dominerar. Vi sätter dagordningen i svensk ishockey. Vi är kort sagt losers.
Men det var exakt så det var för Färjestad faktiskt. Identiskt med Färjestad 2001 till 2006. 6 finaler, 4 förluster.
Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för Skellefteå kontra
Riktigt bra numera.
Riktigt bra numera. Ja,
efter de här framgångarna så är de ju en av de som kan betala bäst löner och så. Mm.
Det är det. Så att man har inte det som nackdel. För man tänker det. Jag reflekterar ju över att Skellefteå som en liten stad. Sämre förutsättningar kanske, å andra sidan kommunen i, som backar upp dem på ett bättre sätt. Jag har fått för mig att de är lite intressanta så tillvida också att de inte alltid tar de största namnen till sig som tränare eller klubbledare. Och om jag har förstått nu när de byter ut också så går de sin egen väg där. Mm. På gott och ont. Mm. Jag vet inte riktigt hur de vaskar fram sina guldkorn, men Bolidengruvan är ju i närheten där.
Ja, folk satt ju med hjälmar på sig, såg jag i matchen där. Alltså det måste kännas konstigt. Det måste vara att vara så himla bra och sen inte få fira. Det måste kännas konstigt. Mm. Jag är lite grann inne på det. Det är så jäkla svårt att vinna. Alltså de måste fatta det, Frölunda, nu. Det är så svårt att vinna. Det är sån väg framåt att få fira. Så glöm inte det. Och stör dem inte nu, utan fyll Götaplatsen varenda dag i 14 dagars tid. Ta 3 veckor, kör en månad. Vem vet när det är dags igen.
Allt kan bli ballett. Just Skidballett har alltid första position i Tommys hjärta.
Ja.
Förstod ni mitt första position skämt där? Ballett, första position, andra position.
Ja. Nej, okay. Jag kan ballett för dåligt.
Åh,
ja.
Oh,
då drar den för tydligare.
Pärlor för svin.
Verkligen, verkligen.
Verkligen. Skidballett, Tommy, det var länge sedan som jag skrattade så mycket i min ensamhet som jag gjorde när jag satt här förra veckan och drog den lappen i lådan och såg att du fick skidballett.
Det var lite kämpigt. Kan jag på lite ballettmusik i bakgrunden, tycker jag, för att få rätta känslan, eller hur?
Det brukar alltid ha något lite sådär trick. Som
är det från Nötknäpparen, The Nutcracker?
Nej, jag tror det kanske är Svansjöna på Skötersjön.
Var det det?
Östersundspelarna känner igen den här.
Så vi får in,
nu är de uppe och
vi får in rätta känslan. Dansa på tårna. Alltså det var ju de olympiska vinterspelen 1988 i Calgary och i Albertville 92 när de tänkte att det är nu det händer. Skidballetten tar över all skidsport och var på uppvisningsprogrammet då. Man kunde tävla individuellt och i par och man kunde göra olika hopp, piruetter och andra rörelser. Under vissa perioder så utförde man det till musik och ibland så inkluderade sporten även lyft och synkroniserade rörelser i partävlingarna. Det blev en svensk femteplats i Albertville för Annika Johansson. Men skidballetten fick inget förnyat förtroende. Tyvärr, den dog som OS-sport. Den dog som sport. Det är säkert. Den borde inte varit med i vår låda. År 2000 beslutade det internationella skidförbundet att lägga ner sporten.
Otroligt bra beslut!
Det var inte jag som applåderade. Därför så finns den inte längre, skidballetten. Skidballett, acroski som också kallas, det är ingen sport längre. Och den sällar sig till andra sporter som har försvunnit genom åren på OS-programmet.
Ska du köra en liten runa?
Omvänt höjdhopp har ju försvunnit. Vertikalt längdhopp vid OS i St. Louis 1904.
Kan du bara ta omvänt höjdhopp?
Omvänt höjdhopp.
Man slår pannan i backen helt enkelt.
De tävlande stod
försöka komma
i OS i St. Louis 1904. De tävlande stod på bassängkanten och den som dök djupast ner vann.
Aha.
Det var bara det att det var inte, fanns inga tillförlitliga sätt att mäta vem som faktiskt dök djupast. Och därför fick de stryka den. Duvskjutning är också borta, som ju faktiskt var med i Paris 1900 med levande duvor. 300 duvor fick sätta livet till för att vinnaren i den här grenen skulle koras i OS i Paris 1900. Vinnaren själv sköt 21 duvor, men sporten kom aldrig tillbaka till OS igen.
Nej, makaber.
Ja. Simning med hinder var en gren i Paris 1900 också. I floden Seine, vars vatten knappast var badbart vid den tiden, så skulle simmarna i den här grenen klättra på pålar och rutscha ner i vattnet. Klättra över utplacerade båtar och simma under andra grupper av båtar. Simning med hinder har inte varit OS-gren sedan dess.
Men är det inte här lite grann? Alltså att
4 deltagare söker fortfarande.
Monty Python var inte helt fel på det när de gjorde den här olympiaden. Ja.
Duellskjutning med pistol och revolver har också försvunnit ju. Det var ju med faktiskt Stockholms OS, Solskensolympiaden 1912. Alltså en vilda västern inspirerad sport som bara var med i OS en enda gång. Målet var människoliknande dockor. Svensken John Hübner tog brons förresten då, duellskjutning. Så till de här sporterna så sällar sig skidbalett. Som inte finns längre och alltså felaktigt fanns i vår låda. Men vi har varit inne och tittat på YouTube och sett bilderna från vinnaren i och du tittar också på det, Jens, 1988 i Calgary. Och det var ju artisteri av högsta slag.
Och imponerande pannband.
Ja, otroligt fina frisyrer.
Jo, men det var ju framförallt mycket vackert här med lite musik i bakgrunden där också. Det tycker jag var en strålande
dragning.
Vi hade
nästan kunnat bromsat det här skidballetten i samband med att du drog lappen där.
Ja, jag hade inte den källkritiken på kort.
88, slutet av 80-tal hade jag känt på det där i varje fall.
Det var din bästa kärleksbombning tycker jag.
Ja. Den blir lite mer äkta sådär när det är någon som har gått i graven, kändes det som att det var.
Ja, jag tycker det känns vemodigt.
Fast jag känner att jag sörjer skidballetten.
Ja. Det påminner mycket om, alltså, om ni går in och tittar på YouTube så påminner det är ju någon slags konståknings, alltså som konståkning.
Fast med stavar.
Fast med skidor och stavar.
Och har ni någonting annat att göra än att titta in i YouTube och kolla skidballett så gör det.
Vi minns skidballetten.
Ska vi se om Jens, om du får en lapp som faktiskt, en sport som är...
Som finns på riktigt.
Som faktiskt finns på riktigt. Här, lådan.
Det börjar bli lite tunnsått, tycker
jag. Ja, men jag har fått tips idag på en ny sport som jag ska lägga ner i.
Vet du vilka alla andra sporter är? Eller?
Nej, jag har inte kollat igenom.
Ska man gå på dem som många har varit och fingrat på? För att det ser ut som att en del är lite skitigare än andra. Men, eller så är det som en där som... Ja,
det kan gå man återvänta.
Med största sannolikhet blir det någon ultima idrott i alla fall. Det verkar ju till 90% vad i den där lådan, tycker jag.
Det är liksom så ska det låta när de tar en sån här... när det är en röd lampa då, när det blir fel. Som skidballett. Det var ju helt tokigt.
Det är typ enda liknelsen mellan Kinlonde Jens och Kalle Moreus i sånt fall. Att det kan bli fel.
Nej, men den här har varit uppe tidigare. Den här har varit uppe tidigare och jag vet inte tusan vem som har tillåtit den att få åka tillbaka. Ja, men elefantpolo.
Nej, men det ska bort. Nu är det någon som har varit här.
Nej, jag slänger.
Nu ska vi dessutom riva den här gröna lappen med elefanter på det där viset.
Det här är ju demonproducenten Björn Alvefelts favoritlapp.
Ja.
Jag sparar den till honom.
Jag har ju varit på
det visar sig att han lagt i 10 sådana.
Nu blir det riktigt sport.
En hälsning till Björn samtidigt. Tjena.
Fysiskt krävande. Intelligens ska vara med.
Öppna lappen först tycker jag.
Boll. Då får vi med allting.
Mm. Basket hoppas jag på. Är det basket?
Vore något. Det vore kul.
Det här är ju, jag undrar om det saknas en bokstav, men i vilket fall som helst.
Vad är det som händer?
Det är som du brukar säga till mig, du har alla bokstäver alltså utom I och Q. Ja, förlåt.
Vi snackar cross och vi pratar motocross.
Ja, motocross, ja.
Motocross, hjälp mig. För jag tänker ju liksom att det är motor med cross.
Nej, det ska inte.
Nej, det är inte motocross.
Ja.
Men det där är ju du, Ejeborg skulle väl vara med nästa
vecka. Ja,
det är ju saken klar. Det är saken klar.
Nej, jag bara vi kör stafett på det här. Jag bara överlämnar motocross.
Kan du också skicka ett meddelande till Åsa, det hennes första arbetsdag. Ejeborg måste vara med. Bara att det står det bara utropstecken. Ejeborg måste vara med.
Eller så bjuder vi in Åsa.
Ja.
Men berätta kort för mig vad det är för någonting jag ska eller Ejeborg ska hylla.
Ja, men det är ju motocross, det är ju en stor motorsport.
På en sån här, det är väl som på en bana som med lite som med gupp liksom.
Ah, ja. Och så mängder med skit på glasögonen.
Vad härligt så att jag aldrig i alla år har trott att det har varit ett R i det där ordet.
Och det har ju blivit stort, det är väldigt stort inomhus också. Där har det ju varit spektakulära tävlingar.
Trial och sådana där grejer.
Nej, inte trial, men alltså inom, de har ju motocross inomhus. Men det har också varit en del obehagliga olyckor i de där sammanhangen. Men Håkan Karlqvist vann ju bragguldet. Jag tror det var 1983. Möjligen 82.
Tre brutna reben eller något i den stilen.
Du måste ju vara först bara för att annars får du så mycket skit på dig. Vad heter det där? Det är inte motocross tror jag, men vad heter det där i Gotland som är i november?
Gotland Grand National.
Novemberkåsan.
Nej, just det. Novemberkåsan.
Gotland Grand National. Gotland Grand National. Har du hittat en hästtävling nu på Gotland som inte kände till?
Hästkraft i alla fall.
Det där var inte bra. Klippa bort.
Nej, absolut inte. Det blir bara bättre och bättre.
Nej, men den där novemberkåsan är ju alltså, när de kör i mörker där och med lamporna och de blir så skitiga så att folk utsätter sig för detta. Det tycker jag är... Och motocross är det ju tuffa papper.
Vi har en dels Mattias Jaurin där på kontoret som jag nu kan gå ut och prata med. Och så har vi en steady kille som är...
springer på våra allsvenska arenor som har brutit nyckelbenet och allt möjligt när han kör motocross. Så att nu finns det ju några stycken i närhet och dessutom Ejeborg på det hela.
Kära poddlyssnare, vet du vad en steady kille är? Gå in och rösta på Twitter. Ja.
Men jag tänkte på...
Den som bär en kamera och kutar omkring.
Och är stadig på hand.
Nu kommer jag på novemberkåsan. Det är ju det som han Robert Gustafsson imiterar i Nile Sittra, va? När han säger så här, nej, det är den här otippade ryssen Kefir, va, som går in och vinner. Och de gör ju så att de plockar så här cykeln i molekyler och sen plockar de ihop den igen. Nej, de gör ju så.
Det låter som lite avancerad rysk preparation av resultatet.
Men ja, men motocross.
Det här blir ju jättetrevligt. Jag, ja. Ejeborg får gärna vara min sidekick eller jag hans, något i den stilen. Det skulle jag kunna tänka mig faktiskt.
Och nu?
Jag kommer ihåg förra gången på tal om Tommy som var ute och vingla här lite igen. Så var jag ute och vinglade då den när det var Game of Thrones kontra snyggt. House of Cards. Som jag blandade ihop. Och så drog jag den här lite grann som en story där jag hade varit ute och vinglat och så. Nej men, Obama har bett att få Game of Thrones också.
Jaha, bra.
Så att han du vill ha förhandstittning på den. Så att jag liksom det...
Det fick han av den.
Rätt blev fel och fel blev
Obama. Du breakade det här med Obama.
Han reser ju i Europa just nu så han var hos Danny Cameron och fick troligtvis den absolut senaste säsongen. Och nu sitter han och kollar på den tillsammans med Angela Merkel. Det är så det går till.
Och tänk vad mysigt de har. Beach Boys tipset handlar inte dugg om musik längre, Jens.
Nej, det handlar om olika fotbollsvokabulär eller uttryck som ibland kan vara lite svårtydda och som kan behöva översättas ibland.
Senast var det ju spel på tredje. Såg du videon som spelade in mina döttrar?
Ja, helt underbar.
Men... Spel på tredje.
Precis, men det behövs lite mer rörelse så det finns en viss utvecklingspotential. Men starten var ju väldigt fin och döttrarna var ju skarpa.
Ja, verkligen. Spel på
fotbollstalanger.
Vad ska vi köra nu då till nästa vecka?
Jag funderar på... Ja, eller den här veckan. Ja, jag kör nu. Men överlappning funderar jag på. Det är ett ord som man undrar emellanåt vad det står för och som man använder en hel del i som en fotbollsterm när man kommenterar och sådär. Och överlappning är egentligen något som ett anfallande lag kan göra. Någonting man ofta gör ute på kanten när till exempel en ytterback eller en yttermittfältare har bollen och utmanar sin motståndare. Så för att skapa ett övertag så kan gärna en medspelare då komma och löpa runt den som har bollen på yttersidan i en överlappning. Och målsättningen med det hela är ju att ställa frågan till den försvarare som man utmanar. Ta upp den här löpningen som kommer eller ta mig. Vilket gör att det försvararen gör, det alternativet kommer man ju inte att gå på som anfallande spelare. Så egentligen blir det som en 2-mot-1 situation på kanten där en gör en överlappande löpning i målsättning att skaka av sig en försvarare och kunna komma till ett bra inlägg eller en bra målchans. Så där har vi ordet överlappning, fotbollstermen överlappning. Mm, det bra. Borde väl funka stiligt. I vardagsrummet.
Och du, jag var yttermittfältare hela tiden och även ytterback i min karriär. Du var yttermittfältare i början av din allsvenska karriär, sen blev du central mittfältare, vilket egentligen var din roll. Men jag är så förbaskad på er centrala mittfältare många gånger när det gäller överlappning. För man kom där som ett jehu, jag var ju bra på att springa. På kanten. Och sen rör ni er in i mitten ändå.
Ja. Men förhoppningsvis så plockade du på den där försvararen.
Jag vet.
Hängde med dig.
Jo, men jag fick ju ingen kredd.
Ja, man vill ha bollen några gånger i varje fall.
I något tillfälle fick du bollen också. Det kanske handlar om vad du gjorde med den.
Ja, en gång på 10.
Ingen idé att spela den där. Nej,
han kan springa där ute och lämna
finns på kanten. Hit. Jag vet. Nu ska jag vara irriterad på en grej. Anders Nylund, meteorolog på TV4, ja. Briljant. Han sa i morse i väderprognosen, det blir regn, och han kastade den där fjärrkontrollen. Det blir regn och rusk, sa han. Och jag tänkte, gud vad skönt att höra. En enda väderprognos som inte innehöll uttrycket, det blir aprilväder. Nej, men det är för fan klart att det blir aprilväder i april. Det behöver de väl inte säga, men det är det enda de säger. De kan aldrig förklara vad det blir för väder. De kan inte tala om för mig om det blir sol eller om det blir regn. Eller om det kommer att komma snö eller hagel. Nej, utan de säger, det vet vi inte, det är april så vi har ingen aning om vad det blir för väder. Världens lättaste yrke, meteorolog.
Och med de bevingade orden.
Och då vet hon säga maj. Nej, okay. Det är märkligt, vi är inne i maj, men det är faktiskt aprilväder.
Lasse lackar
på socker. Hur känns det nu med sockret?
Det räcker för en stund. Ja. Det var sött det där.
Fruktansvärt spidare. Alltså. Vad tycker du?
Helt nu måste jag hinna hem och skaffa kläder till
sändningen. Hej alla. Hej då.
Hej då.
Hej.
Podcast is produced by House of Sports. For Seymour, hosted by Lavisa Jurta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.